Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har Joe Biden och Vladimir Putin träffats öga mot öga. Trots presidenternas diplomatiska artighetsfraser efter toppmöte så verkar USAs och Rysslands iskalla relationer inte ha tinats upp. För det tar betydligt längre än 3 timmar och 40 minuter att fixa till en sån sak. Men vem vann mest på det här mötet i soliga Genève? Vad händer nu? Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig från New York har jag vår USA-korrespondent Ville Hopa. Ville, som sagt, mötet är avslutat och avklarat. Hurdant betyg har Biden fått för det här mötet där på hemmaplan i USA?
Jag skulle kanske säga att Biden har fått ett försiktigt godkänt betyg. Reaktionerna brukar ju alltid spegla förväntningarna, och som det har talats redan här under veckan så var förväntningarna väldigt låga inför det här mötet, just på grund av att relationen mellan USA och Ryssland är så oerhört ansträngd. Så sett till det så är det inte många som är särskilt överraskade här över att det inte kom så många konkreta resultat från möte. Men man konstaterar också att det inte skedde några oönskade överraskningar. Det vill säga ingen sådan dramatik eller cirkus som ägde runt till exempel i Helsingfors för snart 3 år sedan, när Donald Trump, ex-presidenten, och Vladimir Putin möttes. Och Donald Trumps uppträdande då under presskonferensen så väckte ju enorma rubriker i USA och en hel del kontroverser. Det händer inte nu. Man konstaterar att det här kan utgöra ett första steg mot en mindre dysfunktionell relation mellan länderna, om man säger så. Men det får framtiden utvisa.
Mm. Du var inne på det här mötet mellan Putin och Trump i Helsingfors som ju på många sätt inte följde manuskriptet. Men skulle du säga att det här mötet då följde manuskriptet mer eller mindre?
Det kan man säga, och det var ju ett ganska detaljerat manuskript som Vita huset gick in med, om man säger så. Det förekom noggranna, långvariga diskussioner bakom kulisserna om hur koreografin inför mötet skulle se ut. Till exempel det att USA krävde att Vladimir Putin kommer först till det här mötet, så att det inte går så att Biden plötsligt är där först och sen står han där och väntar på Putin i 45 minuter eller en timme. Det var ju det som skedde i Helsingfors då Putin lät Trump vänta ganska länge. Samtidigt så förekom det inte heller någon presskonferens. Det var också ett krav från Biden och amerikanerna, just för att man ville undvika den här typen av oönskade överraskningar som skedde i Helsingfors. Och man ville inte ge Putin en fri piedestal, om man säger så, framför den internationella pressen. Så det var en ganska välredigerad tillställning.
Mm, precis, jag menar de möttes ganska snabbt inför möte framför den här anrika 1700-talsvillan vid Genèvesjön. De skakade snabbt hand, gick in, och sen var det då liksom inte någon gemensam presskonferens efteråt, utan de höll var sin. Och jag menar, jag tittar på båda och båda talar om på något sätt vikten av att träffas öga mot öga och underströk liksom att okej, okay, det här gör dem inte själsfrända, men att de kan på något sätt diskutera konstruktivt och visa respekt för varandra. Men reagerar du på något sätt på att det var olika versioner av de här diskussionerna och möten som de skulle ha presenterat?
Nu, det var väl väntat att det skulle komma ganska olika versioner ändå. I och med att båda presidenterna så att säga nog talar mest för sin hemmapublik, särskilt Vladimir Putin. Men jo, det här var ju ganska väntat egentligen, och båda försökte väl på sitt sätt säga att de lyckades uppnå det som de kom till Genève för att uträtta. Åtminstone var det de ord som Joe Biden använde, det vill säga att I did what I came here to do, jag åstadkom det som jag kom hit för att göra. Sen är det förstås upp till andra att försöka då bedöma att om det här leder till någonting, men åtminstone Biden var mån om att betona att det här var en framgång, samtidigt som han var ganska tydlig, tycker jag, med att det förekommer då djupa meningsskiljaktigheter mellan de här länderna, och Biden då sa att han var noggrann med att betona under det här mötet för Vladimir Putin var gränsen går för USA när det gäller ryskt agerande och vad USA kan tolerera och vad USA inte kan tolerera. Så att Biden försökte förstås, som den erfarna diplomat han är, ge intrycket av att det här trots allt var ett konstruktivt möte.
Mm. Ja, vi var lite inne just på det här liksom, kontrasten till det här toppmötet mellan Trump och Putin som då ordnades i Helsingfors för 3 år sedan, som ju efteråt har beskrivits som en seger för Putin och en katastrof för Trump. Men jag menar, Biden är ju en på helt annat sätt en slipad och erfaren politiker. Gör det här liksom honom svårare att handskas med för Putin?
No, jag skulle säga att jo och nej, alltså mitt intryck är det att Putin kanske ser Biden som en väldigt erfaren och professionell utrikespolitisk ledare som så att säga inte helt ny i game. Samtidigt tror jag att kanske Putin också ser Biden som en mer förutsägbar aktör än Donald Trump, som ju på ett sätt var en väldigt oförutsägbar aktör och utrikespolitiskt totalt oerfaren när han tillträdde som president, ska vi komma ihåg. Men som du säger så, Joe Biden är ju inte helt ny i gamet. Hans utrikespolitiska erfarenhet är lång. Han var ju aktiv senator redan när USA gav sig in i Balkankrigen till exempel på 90-talet. Där hade Joe Biden en ganska aktiv roll och han kritiserade Vladimir Putin redan i början av 2000-talet när George Bush den yngre som då var president i USA kom med det här numera ganska ökända uttalande om att Bush hade fått en inblick i Vladimir Putins själ, någonting som då Biden sågade ganska fränt. Så att jag föreställer mig att Putin inte ser Biden som någon slags nybörjare i de här sammanhangen.
Mm. Biden har ju tidigare till och med kallat Putin för mördare, medan man då nu från ryskt håll ofta beskriver Biden som en sån här vek och nästan senil gammal gubbe. Men nu var det liksom betydligt artigare och respektfullare toner när de talar om varandra efter det här toppmötet. Är det här liksom nu bara diplomatisk teater eller har liksom på något sätt någonting gått framåt i de här relationerna?
Det är en bra fråga. Min uppfattning är att det nu delvis är diplomatisk teater. Jag tror inte att någon dera parten hyser några illusioner om att de här relationerna skulle vara i särskilt gott skick. Men samtidigt tycker jag också att det som Putin sa och hans ordval på något sätt signalerar att Ryssland ändå är intresserad av att upprätthålla en konstruktiv dialog med USA och att Putin tog det här mötet på allvar. Jag tycker hans liksom ordval och agerande på något sätt tyder på det. Joe Biden har ju själv alltid trott på betydelsen av just personliga relationer och personliga möten. Och han sa det också igår i samband med det här mötet, tror jag, att det finns ingenting som ersätter ett möte ansikte mot ansikte, öga mot öga. Och en annan fras som han har odlat ganska ofta under åren och också sa igår att diplomati är inget mer än en förlängning av personliga relationer. Så att jag tror nog att det finns en genuin, om ändå inte naiv tro från Biden-administrationens sida om att det kanske går att hitta åtminstone vissa områden där det går att samarbeta med Ryssland och att upprätthålla en relation till Ryssland trots allt är ett bättre alternativ än att på något sätt bryta med relationen helt eller att riskera att relationen eskaleras ytterligare.
Alltså båda verkar ju ändå ha varit nöjda över att ha träffats. Putin, när jag tittar på hans presskonferens efteråt, jag menar, han var väldigt nöjd och mindre sammanbiten än vanligt och han svarade ivrigt och länge, om inte kanske alltid så hemskt ärligt på journalisternas frågor. Och också Biden verkar på det sättet nöjd när han talar inför den samlade pressen i ett soligt Genève. Jag menar, han var hela den här setupen med blomster omkring honom och han tog av sig kavajen och svarade ledigt och sen när han var klar så la han på sig solglasögonen och slängde kavajen över axeln, vilket gav ett ganska självsäkert och avslappnat intryck. Men jag menar, vem är nöjdast över det här mötet? Vem går ut som segrare, går det att säga?
Nu, som jag ser det så är det här nog en del av det internationella diplomatiska spelet, att efter den här typen av möten så vill samtliga parter alltid betona att det var värt besväret och att man avgick som segrare. Som sagt, de talar till en ganska olika publik också när de uttalar sig. Biden har en inrikespolitisk opinion i USA att ta ställning till. Han vet att vad han än säger och hur han än gör så kommer han att få en hel del kritik från ungefär hälften av det politiska fältet i USA, medan då Putin förstås regerar över ett land med en ganska auktoritär stil och på det sättet inte kan vänta sig lika mycket mothugg. Men båda vill säkert göra det klart för sin hemmapublik att det här var en framgång.
Jag funderar just på att hur mycket ska man se det här just på något sätt som en PR-show för både Biden och Putin där de just mest av allt talar till sin hemmapublik?
Jag tror inte att det på Biden var enbart en PR-show. Jag menar, det krävdes ändå en hel del ansträngning, och det ingick också risker för Biden att gå in i ett sånt här möte, just eftersom Putin är en så pass oförutsägbar aktör. Och genom att hålla det här mötet så ger ju också då USA på sätt och vis möjligheten för en auktoritär ledare att stå sida vid sida, åtminstone under en stund med Joe Biden. Så att det var inte helt riskfritt. Jag tror helt enkelt att Biden dels vill försöka, som sagt, upprätthålla någon form av dialog, kanske till och med förbättra lite de här oerhört ansträngda relationerna, och dels att han helt enkelt som politiker tror väldigt starkt på betydelsen av personliga relationer. Så att det ingick nog säkert i planerna från början att träffa Putin vid ett lämpligt skede, och nu kom då ett lämpligt skede i samband med den här Europaturnén.
Ja, och för Putin var det förstås välkommen att få liksom USAs uppmärksamhet och få sätta sig runt samma bord som Biden och visa upp sig med världens största supermakt inför resten av världen. Det har konstaterats. Men hur mycket skulle du säga att det här mötet indirekt handlar om Trump och för Biden att på något sätt återställa relationerna efter de här turbulenta åren med Trump och lappa de här spåren?
Det handlar väldigt mycket om det, skulle jag säga. Jag skulle säga att hela det övergripande målet för Bidens Europaturné var att visa att USA är tillbaka. The USA is back, som Biden har sagt i flera olika sammanhang. Det vill säga att Trump-erans isolationistiska, nationalistiska, nyckfulla, ganska, ska vi säga, halva autoritära internationella attityd, att det hör nu till det förgångna, och att USA igen förbinder sig till internationellt samarbete. Biden är en gammal multilateralist. Han tror på internationella institutioner, han tror på internationella relationer och samarbete. Och det var nog målet för den här resan att betona att USA faktiskt nu då har en ny herre på teppan. Och också att utradera det här skamfilade minnet från Helsingfors, som då faktiskt enligt många bedömare i USA var någonting av en skamfläck då, när Donald Trump enligt då många kröp inför Vladimir Putin.
Mm. När den här träffen med Putin avslutade Bidens långa Europaturné, där han då träffade både EUs, NATOs och G7-ländernas ledare, skulle du säga att Biden lyckades med sin charmoffensiv?
Det är kanske någonting som vi får vänta lite med att dra slutsatser om, men åtminstone så kan man säga att han undvek några stora misslyckanden eller skandaler. Och utifrån de första reaktionerna från andra EU-länder, G7-länder, NATO-länder, så verkar ju välkomnandet av Biden vara betydligt mer generöst än förhållningssättet till Donald Trump då i det här sammanhangen under Trump-åren. Och det var kanske ganska väntat. Det är klart att Bidens attityd till det internationella samarbetet välkomnas på ett annat sätt än Trumps attityd. Men vad det sen innebär konkret i de här relationerna, så det återstår att se. Biden har trots allt bara varit president i ett knappt halvt år, och det förekommer fortfarande flera smärtpunkter både i USAs relation till EU och också kanske i NATO-samarbete och G7-samarbete.
Men tror du den här Europaturnén stärker Bidens sits på hemmaplan?
Det är en bra fråga. Mitt allmänna intryck är att utrikespolitiken idag har en ganska liten betydelse både i den allmänna diskussionen och i de vanliga amerikanernas vardag. Alltså utrikespolitiken var väldigt mycket på agendan till exempel i början av 2000-talet då, efter de här 11 september-attackerna och Irak- och Afghanistankrigen som följde på det. Men nu på senare år har det funnits en viss utmattning kring USAs starka engagemang ute i världen och de här många krigen som USA har varit inblandad i, och det har funnits liksom en sån här attitydförändring där man både bland demokrater och republikaner har på något sätt erkänt att USA bör lite dra sig tillbaka. Så att för att nu försöka svara på din fråga, så ska jag säga att Biden har garanterat också varit tvungen att beakta den inrikespolitiska opinionen. Han odlar ju också en fras som att han vill utöva en utrikespolitik för medelklassen, och ingen i USA vet riktigt vad det betyder, men det liksom signalerar att det som USA gör ute i världen, det som Biden vill göra ute i världen, det vill säga återknyta de här allianserna, det är någonting som också kommer att gynna vanliga amerikaner på sikt. Sen vad det betyder i praktiken så får vi vänta och se.
Precis. Hej Ville Hopa, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppna upp för det här. Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.